Hej och välkommen till Känslosmart, podden där tanken möter känslan. Ja, nu har vi haft ett uppehåll en tid här och den ni hör nu, det är jag, Maria-Pia Gottberg. Anna är inte med oss idag och dricker te. Nej, inte ens jag dricker te idag. Det känns lite ensamt, men som tur är så är jag faktiskt inte helt ensam här. Jag ska snart berätta. För i höst är det så att vi kommer fokusera på att ha gäster i så gott som alla avsnitt. Och det känns jättespännande. Och först ut är gästen Eva Berlander. Hon är parterapeut och grundare av Svenska Imago-institutet. Och precis som jag själv så är Eva också mental tränare, vilket gör att jag tycker att det är extra spännande att prata med Eva förstås. Man får träffa likasinnade. Mm. Ja, Eva och jag träffade varandra via Fredrik som driver Buena Vida, ett förlag. Han tyckte att vi skulle podda ihop, så det gjorde vi. Och jag var gäst i Evas relationspodd tidigare i år här, vilket var väldigt spännande och roligt. Och då tokhyllade du, Eva, vår bok Känslosmart. Jag passar på, innan jag släpper på dig här, så passar jag på att tacka för det.
Ja.
Ja.
Nej, jag tyckte det var en jättehärlig bok. Jättehärlig bok. Jag tycker det är härligt när vi vågar bara prata om känslor och vi kan avdramatisera känslor. Men också sättet ni hade båda två beskrivit, både fakta och forskning, men också era egna upplevelser, tyckte jag var en väldigt fin kombination.
Mm. Härligt. Ja, och apropå känslor då, jag tänkte att du skulle få börja med att presentera dig med tre känsloord. Vem är du, Eva?
Oj. Tre känsloord. Entusiastisk, optimistisk och nöjd, tror jag.
Ja, du ser väldigt nöjd ut när du hittar de där orden nu. Vi sitter ju och pratar med varandra här över nätet, så att vi ser varandra i bild här. Mm. Vilket är rätt härligt. Och det skapar ju också en mer positiv känsla, tycker jag, när man har den här typen av samtal, när man kan se den andra också. Mm. Ja, här under förmiddagen nu så har jag förberett mig lite genom att läsa den andra boken som jag läser av dig, för du skriver ju också böcker. Mm. Den första jag läste, den heter Du förstör vår relation, den läste jag i våras. Och nu började jag läsa Att leva istället för att överleva. Medveten dialog ger kärleken en chans. Och det är väldigt, det är liksom väldigt mycket bra i de här böckerna, tycker jag. Och det som jag framförallt vill lyfta, det är ju att du skriver väldigt mycket om vår hjärna. Och det gillar ju vi, alltså. Det är ju så spännande. Mm. Anna och jag pratar ju alltid om hjärnan i alla möjliga och omöjliga sammanhang, kanske. Jag vet inte. Men om du själv då skulle sammanfatta, vad handlar dina böcker om? Vad är det du skriver om?
Ja, alltså jag har ju i över 30 år jobbat som både parterapeut och mentaltränare och har framförallt utbildat tusentals i att, som jag kallar det för, att bygga en bro av kontakt. Och alla böcker handlar ju om möjligheten till autentiska möten. Så det är ju med hjälp av hjärnforskning, och det har jag gjort under många, många år. Jag vet att när jag började föreläsa om hjärnan så var det väldigt många av mina kollegor som sa att det där med hjärnan, det är väl inte så viktigt, det är väl hjärtat allting handlar om. Och där jag med lite värme verkligen ville entusiasmera om att hjärnan och hjärtat, de hör ju liksom ihop, va? Och att vi behöver se på hela nervsystemet. Och jag tror att det här har varit väldigt viktigt för mig, att ju mer jag själv lär mig om interpersonell neurobiologi, desto mer vill jag ju smitta andra till att se den stora bilden utav relationer. För vi tappar relationer väldigt mycket. Vi blir väldigt, speciellt inom mitt gebit utav terapeuter, så blir vi ganska upptagna med att den här metoden jobbar jag med, eller det här sättet jobbar jag med. Och där jag vill då i motsatsen till det lyfta blicken och säga att okej, vi har massa olika metoder, men det är inte metoden i sig som är viktig, utan det är hur vi använder metoden. Och allting handlar om relationer. Och det handlar om hjärnan.
Ja, jag tänker bara så här, du använder ett ord här som kanske inte är självklart för alla vad det handlar om. Nej. Interpersonell neurobiologi.
Ja.
Fallit är någon som sitter här och vad betyder det, vad betyder det? Och inte kan lyssna på dig nu vidare.
Nej.
Kort, vad är det för något?
Ja, interpersonell neurobiologi är ett begrepp kan man säga som har myntats utav flera olika forskare, bland annat en utav mina lärare, Dr. Dan Siegel. Och det här är ett sätt att lägga ihop, att, alltså, vad ska jag säga, integrera alla olika förhållningssätt istället för att gå in på detaljer utav att den där metoden eller det där sättet. Så att man integrerar biologi med kvantfysik, med psykiatri, med, ja du förstår, med det hela. Så att interpersonell neurobiologi är väldigt kopplat till det interpersonella, det vill säga våra relationer. Eftersom vår hjärna i sig är ju, det är liksom mekanismen eller biologin då. Men sen är det ju vårt medvetande kopplat till våra relationer. Det är liksom den triangeln som vi hela tiden behöver titta på när vi ska förstå begreppet hjärna och människa. Så interpersonell neurobiologi, är man nyfiken på det så kan man bara slå in det på nätet och då ser man hur mycket forskning som helst. Så det kan jag varmt rekommendera om det är någon som är nyfiken.
Det tror jag säkert.
Ja.
Men vad var det som fick dig personligen att börja med det här då?
Du menar för 30 år sedan jag utbildade mig till terapeut? Ja, jag tror att från första början, jag blev ju mentaltränare innan det, 1989, det är ju 100 år sedan nu känns det som. Men jag hade precis gått igenom en relation som hade kraschat. Och jag var helt övertygad om att jag skulle aldrig hitta kärleken. Jag skulle aldrig hitta fram och jag såg ju både hos vänner men också hos mina kollegor då, för jag var ju redan terapeut och jobbade i missbruksvården. Men jag såg att det var väldigt många som pratade bra om relationer men som ständigt grälade hemma i köket. Och här blev jag väldigt nyfiken på att söka mig vidare. Och en av de utbildningar då jag hittade, det var ju mental träning med Lars-Erik Junestål som min lärare. Och det här var precis i början där dåvarande Skandinaviska ledarhögskolan, numera Unestål Education tror jag, började då lansera utbildningar online. Så jag utbildade mig till mental tränare och det här var otroligt viktigt för mig för jag började ge mig själv en bild utav hur ser det ut när man är trygg? Hur ser det ut när man mår bra? Hur ser det ut att ha en relation som fungerar både med sig själv och med andra? Så jag tror den första sökande, det var pusselbiten. Det var faktiskt inte min missbrukarutbildning och min andra terapeututbildning, utan det var framför allt den mentala träningen som fick mig i balans kan man säga till att börja med. Sen utbildade jag mig också till imago- och relationsterapeut och blev sen en sån som startade imago i Europa och började då själv handleda terapeuter.
Och det här imagoinstitutet då, imagoterapin, vad är det som utmärker den?
Ja, alltså jag jobbar med en väldigt speciell dialogform kan man säga. Men dialogen är bara strukturen, så det är igen hjärnforskning som är avgörande för att man ska kunna använda den där strukturen. Men jag lär människor bygga en bro, att kommunicera på ett sätt som leder till kontakt, oavsett hur svårt man har det. Och det gör jag ju både då för individer, då handlar det mycket om att haja sig själv och bygga en bro till sig själv, men framförallt då till par. Jag har ju haft, jag tror ungefär 1400 par på första parkett, så jag tror jag har hört och sett det mesta. Och där att lära par kommunicera. Och det där är ju naturligtvis svårt när vi är i kamp som väldigt många av oss är och kanske ibland så skiljer vi oss i onödan. Ibland kanske vi skulle skilja oss snabbare, men ofta tror jag vi skiljer oss i onödan för vi har inte verktyg till att lära oss att kommunicera. Sen utbildar jag numera terapeuter väldigt mycket, så att det är ju därför jag har skrivit mina böcker och fortsätter att skriva, för att jag vill ju större. Jag vill smitta andra som i sin tur smittar andra. Det är också
Ja, det låter ju underbart. Ja, jag såg i den här Att leva istället för överleva så hade du skrivit att gå från maktkamp till närhet. Och den frasen, den fäste hos mig för att det där kan jag känna igen mig i, att i en konflikt med sin partner så är det ju verkligen en maktkamp. Det är kanske ingenting som man vill erkänna, för det låter ju inte särskilt snyggt. Men om man tittar sig i spegeln lite grann, så visst handlar det väldigt ofta om att man vill ha rätt. Man vill vara den som kommer liksom snäppet över den andra och får lite makt. Och då handlar det ju väldigt ofta om emotionell makt, tänker jag.
Ja,
känslomässig manipulation rent av ibland.
Absolut, absolut. Men alltså maktkamp i min värld är kamp om makten. Och det är ju så att när hjärnan är larmad om fara, då gör vi det bästa vi kan och försöker försvara oss. Och det visar sig väldigt mycket med de som står oss nära. Alltså det är mycket lättare att vara vänlig med en kollega på jobbet än vad det är kanske med en partner. Eller med sina vuxna barn eller... vet, småbarn eller syskon eller vad det nu kan vara. Alltså de vi älskar och de vi står nära, det är där vi får konflikter. Och jag tror att väldigt ofta så tittar vi på yta väldigt mycket. Det ser jag ju även hos terapeuter som jobbar med par, som liksom, där par kan gå till en terapeut och så slutar det med att de grälar nästan ännu mer när de har kommit från terapeuten. Och där blir jag ju lite upprörd. Det är väl en av drivkrafterna för mig. Det har varit att, ja men okej, vi måste skapa möten. Vi måste skapa kontakt så att det leder framåt. För den där kampen som du beskrev, den kan ju pågå i 40 år. Jag menar, jag har haft workshops för par i 23 år. Där tusentals par har varit med på mina kunskapshelger. Och det är fascinerande när jag hör många, många par säger att tänk att vi har varit gifta i 25 år eller vi har varit gifta i 40 år och vi har aldrig riktigt kommunicerat, speciellt inte om svåra saker. Och här vill ju jag att vi ska stryka oss på kinden, att vi ska förstå att det där är mänskligt, det är så vår hjärna funkar, att när den upplever fara, då stänger vi ner helt enkelt och så fastnar vi i den där kampen. Och den kan visa sig med hjälp av manipulation som du sa. Men det kan ju också vara smälla i dörrar, gap och skrik eller tystnad. Så den kan ju liksom visa sig på väldigt många olika sätt. Och där har jag försökt med mina böcker ta fram lite humor och metaforer för att vi ska lättare förstå.
Ja, och det gör ju de är ju oerhört lättlästa och väldigt konkreta. Och just det här med metaforer, jag skriver upp det här också just för att jag ska komma ihåg. Jag får inte missa det för att jag tycker det är så himla bra det här. Dels det du redan har nämnt är att gå över bron. Det är ju en väldigt tydlig metafor tycker jag. Men sen pratar du ju också om, jag skulle vilja be dig beskriva vad du menar med det. Det stora biblioteket, det var också en metafor som jag fastnade för.
Ja, alltså vi har ju, vår hjärna är en associationsbank och det gör ju att vi tror ofta att vi ser någonting i nuet för första gången kanske, eller i nuet, men väldigt sällan är vi i nuet för att vår hjärna kommer alltid associera med allt annat som vi har varit med om tidigare. Och då pratar inte jag så mycket om bra och dåliga barndomar, utan det här är liksom hur hjärnan fungerar. Och det gör ju att vi är väldigt sällan i nuet, vi är nästan alltid i dåtid på sätt och vis. För att vi tar med oss alla de här bilderna som jag då lekfullt kallar för bilder. För det är ju inget bibliotek och det är inga bilder. Men vi skulle kunna titta på det på det sättet för att avdramatisera det lite. Jag tror att många gånger så har man pratat om minnen som bra eller dåliga och att det har blivit liksom en vinkel för att nu går du i terapi och nu ska du ha en svår barndom och du ska prata om hur förskräckliga dina föräldrar har varit. Och jag vill ju bort från allt det där. Jag vill att vi ska förstå att så här funkar vår hjärna. Det är en associationsbank. Och vi har en mängd olika minnen. Bland annat det man kan kalla för implicita minnen. Och implicita minnen, det är minnen som vi inte minns att vi minns, men vi glömmer dem aldrig. Så det betyder att vi ständigt får signaler ifrån kroppen om hur vi uppfattar saker och ting baserat på vår dåtid. Och det här lever väldigt tydligt i våra relationer, speciellt när vi är i kamp med någon.
Ja, jag känner igen det jätteväl, både för mig själv och sen tänker jag också på min man, hur han ibland tror att jag har sagt eller gjort någonting för att jag sa eller gjorde det ofta förr. Ja. Och så har det blivit han tror att det ska komma nu och likadant så vet jag minsann att nu tänker han det här, nu gör han det här, nu kommer han säga det här.
Ja.
Och så är man inte i här och nu och verkligen kan möta varandra och så blir det så himla fel många gånger.
Ja, nej men så är det ju. Och jag menar, jag tror att en stor del av min att leva bok, den handlar ju om mig och min man Sven. Vi har varit gifta i 28 år, vi är snart inne på 29 år här nu, så tiden går fort. Men vi har verkligen gått ifrån stark förälskelse till mycket svår kamp. Och vi gick ju till flera terapeuter och det var liksom ingen som kunde hålla oss, tror jag. Jag tror det var någon som jämförde oss med två jumbojets som skulle landa på samma landningsbana. Det var en bra metafor på hur förskräckliga vi var och hur mycket plats vi tog och vilken kamp det var hos oss. Men sen hade vi turen att jag hade en lärare som jag hade haft. Jag tror ju väldigt mycket på beundran, att de vi beundrar tror jag vi ska liksom förstärka och vi ska smittas av det vi gillar hos andra. Och jag hade ju gått min utbildning hos en fantastisk terapeut som bodde i Florida. Så Sven och jag, vi bestämde oss ju då att antingen skiljs vi nu eller också så åker vi till Florida. Och då gjorde vi det. Och det räddade vårt äktenskap och det gjorde också att min utbildning blev så otroligt mycket bättre. För att jag liksom inifrån och ut nu kunde börja undervisa, inte bara utifrån.
Men vad är den här imagoterapin?
Ja, hon har något som heter encounter therapy, men den påminner väldigt mycket om imagorelationsterapi. Okay. Och hon utbildade också i det. Men Hedi var fantastisk och det är klart att när jag som terapeut har haft ett eget jobb utav att jag vet hur det känns att ha det riktigt svårt. Jag vet hur det känns att stå där och gapa och skrika och inte få en kontakt med min man. Eller min man vet hur det känns att ha en fru som gapar och skriker och gråter istället. Så att jag menar, det där att liksom leva någonting, det gör ju oss mycket, mycket bättre på att sen kunna undervisa för andra. Förstår du? Det blir inte bara teorier utan så här ser det ut för oss människor ganska ofta.
Det märker jag också jättemycket när jag, både i det jag skriver men framförallt när jag är ute och föreläser och träffar människor så. Att när jag delar mina tillkortakommanden och verkligen öser ur min egen erfarenhet. Att det ger ju trovärdighet. Mm. Jag då som inte har någon terapibakgrund eller psykolog eller någonting sånt men ändå pratar väldigt mycket om känslor, får ju en trovärdighet därför att det är genomlevt väldigt mycket av det jag förmedlar. Och det hänger ju också ihop med hela den här biten hur vår hjärna funkar.
Ja, men det gör det.
Att känna tillit och trygghet tillsammans med någon som ja, man får ett förtroende som är så viktigt.
Jag tror att det är det där avgörande som du säger nu, att det är ju det som gör det lite tokigt för många som då är välutbildade som får lära sig i sin utbildning att man ska aldrig prata om sig själv eller man ska inte dela med sig av någonting, för att allting handlar om autentiska möten. Och det är klart att ett möte kan inte bli autentiskt dels om jag inte känner mig själv. Jag behöver ha gått igenom en del själv och jag behöver ha förstått väldigt mycket om mig själv. Men sen är det ju också att jag behöver se att vi sitter i samma båt. Så den här idén utav att det finns några experter och så finns det andra, den tror jag är någonting vi ska direkt slänga i soporna. För vi alla har vi känslor.
Ja, men det är jättebra att du säger det, för jag tror att det är så otroligt viktigt. För att jag kan också relatera till det hur det var när jag var yngre framförallt. Och det hör väl till sakens natur också när man är yngre, att man kanske inte har den livserfarenheten som gör att även man... Ja, den här att kunna se upp till någon, och det är ju fantastiskt. Och det jag älskar att ha liksom idoler, och det kan vara min granne eller det kan vara liksom någon ouppnåelig stjärna som står på en scen. Liksom. Det spelar ingen roll. Men att de har också problem, de har också utmaningar, och det gäller oss alla. Och jag tror att många gånger vi som väljer att jobba med mänskliga relationer, med känslor, med det här som är utmanande och jobbigt på insidan och emellan oss, gör ju det för att vi har själva utmaningar.
Visst är det så. Men förhoppningsvis så lär vi oss ganska mycket på vägen. För jag tror att ju bättre vi mår, desto bättre lär vi också andra naturligtvis. Va? Men jag tänker på det du säger om känslor. Jag gillade er bok väldigt mycket också. Och jag läser ju väldigt mycket litteratur och har ju många gäster med i min podd. Men jag tänker att en del som jag tror det avgörande i mitt arbete, det är att lära ut hur vi blir sedda på insidan, inte utsidan. Och det här är lite knepigt, för att på utsidan då kan vi diskutera, argumentera och fastna, som jag kallar det, i pricken av problem. Alltså vi kan älta ett problem från 10 000 olika håll och vi kommer inte vidare. Utan snarare är det så att det vi förstärker, det är den där pricken av problem. Och där tror jag att bli sedd på insidan handlar om att vi behöver ära att vi är olika individer Och att när jag hör dig, Maria-Pia, så hör jag ju dig, inte mig. Men det knepiga är ju att när jag hör dig så kommer det aktivera någonting i mig. Och nu finns det en risk att det du säger, om du känner eller säger saker som kommer trigga mig, att det då handlar mer om mig än om dig. Hänger du med mig nu?
Ja, det blir lite snurrigt, men jag försöker hänga med.
Men det gör ändå då att vi tittar väldigt ofta på det som är på utsidan. Alltså vi tolkar saker och vi fastnar väldigt mycket i orden och i det här ytliga, istället för att vi hajar varandra på insidan. Och insidan är mer utav dels vad känner jag naturligtvis, men för att man ska höra vad någon känner så måste man också tåla vad den känner. Just det. Och det här är lättare sagt än gjort, för att om man tar ett par till exempel och ena partnern kanske säger, det här har jag hört många gånger och det är väldigt starkt när en person kanske säger, jag skulle vilja prata med dig om att jag älskar dig men jag är inte kär i dig längre. Mm. Och hur den andra då ska kunna höra det här och ta in det och vara närvarande i det utan att gå till sig själv och säga va? Eller börja storgråta eller bli arg eller vad det nu är för reaktion som kan komma. Så och det här är ju det som jag behöver hjälpa personer med, och det är att närvara hos den andra och till och med kunna säga, berätta mer.
Hur gör du det liksom rent konkret? Jag har ju läst i boken lite grann då, men berätta lite. Om vi tar ett vanligt case med ett par som kommer till dig. Vad är bland det vanligaste som man kommer till dig för typ av problem och utmaningar?
Jag tror att jag har par som har alla problem, så att det är väldigt svårt. Men det är klart det handlar om otrohet, det handlar om vi kan inte kommunicera. Vilket ämne som helst som jag då kallar för pricken av problem. Det kan vara pengar, det kan vara sex, det kan vara vilket ämne som helst. Jag tror att det första och viktigaste är att jag hör väldigt lite själva ämnet. Jag bryr mig inte så mycket om ämnet. Mitt jobb är ju att hjälpa dem att höra varandra och att skapa kontakt. Och jag brukar ju leka lite med att om man tänker sig att vi stänger kroppsspråket. Jag brukar fråga till exempel par, hur ser du ut när du är ditt värsta jag? Och hur ser du ut i kroppen? Och så tittar de ju bort och de stänger då, som jag gör nu. Jag stänger mina armar här och så tittar de ner. Och så säger jag till dem att okej, så kika upp nu och titta på din partner och säga att hur bra är det här på en skala från 1 till 10? Alltså vad är sannolikheten att ni ska komma någonstans? Och då är klart att en viktig del av att förstå neurobiologin, det är att förstå att vi är wired for connection. Vi är gjorda för kontakt. Men vi är också wired for protection, det vill säga försvar. Och därför måste vi liksom ära försvaret, men vi måste medvetet välja att öppna. För att om vi inte är öppna och närvarande så kommer ingenting nytt kliva in. Inget möte. Vi får liksom inte tillgång till någonting nytt. Mm. Så ett stort jobb för mig, det är att skapa trygghet och tillit och undervisa en del om hjärnan och koppla till relationer då, så att vi förstår hur vi kan öppna.
Men är det så då att du sitter med ett par och sen så är du med dem, hjälper dem vad de ska säga, vad de ska göra, att de ska ta ögonkontakt och så konkret som jag uppfattat i boken?
Ja, det gör jag. Fast en del är det så att alla som kommer till mig gör först en introduktionskurs online. Man måste göra det för att komma hit. Och den heter 10 steg mot nya möjligheter. Det är en introduktion där jag lär ut lite 10 steg om just neurobiologi för att kunna öppna. Så att de har redan det med sig, och de par som är intresserade för att ha förändring, de gör ju den kursen. Par som säger nej, jag vill absolut inte göra den där kursen, nej, då rekommenderar jag ofta dem att gå till någon annan. Så de har liksom redan en förkunskap, och där ingår ju då min första bok Att leva. Men sen så hjälper jag dem att uppleva känslan utav kontakt, och då är jag ju lite som en... Vad heter det sån där i musik som har pinnar?
Dirigent.
Ja, jag är ju en dirigent som lotsar dem till att gå till en plats som är möjlig för öppen kommunikation. Så det är inte det på något vis att jag tvingar dem till att göra saker eller lär dem för mycket, utan jag lotsar dem, kan man säga. Och det som händer med oss som däggdjur, det är att när vi känner oss trygga, då öppnar vi oss. Så är det bara.
Apropå däggdjur och pinnar då, så tänker jag, du skrev någonting om att Jag vet inte om jag skrev ner det. Nej, men det var någonting om att göra skillnad på pinnar och ormar.
Ja,
och så att man inte tolkar en pinne som en orm eller en orm som en pinne. Det gäller att liksom ha koll på det där när den här impulsen kommer. Liksom. Jag tyckte också att det var en rolig metafor.
Jag gillar att du tycker om mina metaforer, det gillar jag. Alltså, du vet, jag är ju dyslektiker, så jag tror att det här varit mitt enda sätt att undervisa, det är med hjälp av just metaforer. Men jag har ju hört att många har fått hjälp av dem för att det blir lite mer humoristiskt i det. Nej, men alltså, vi är gjorda för försvar, och det gör ju att vi kommer på en nanosekund fortare upptäcka om det finns en orm i närheten till exempel. Och jag brukar skoja om det och säga att om vi nu har blivit bitna av en orm och sen ska vi ut och plocka kantareller. Jag menar, hur lätt är det för oss att hitta kantarellerna? Nej, det är jättesvårt, för hela nervsystemet kommer vara larmat på att tolka varenda kvist, varenda pinne som om det vore en orm. Och varje prassel i buskarna kommer att bli en orm för vårt inre. Och här blir liksom hela systemet stängt och hårt. Och vi försöker göra det bästa vi kan. Vi vill undvika ormen, så att säga. Och det är klart att här kan vi gå igenom en helt fint skogsparti utan att hitta en enda kantarell. Och det är lite samma sak hos mig i min klinik, att jag jämför kantareller med uppskattning. Det finns oftast hur mycket positiva saker som helst, men vi ser dem inte för vi är så upptagna utav ormen, så att säga.
Mm.
Och det är klart att här är mitt jobb att lugna och reglera det så att vi kan börja plocka kantareller helt enkelt och njuta av det där positiva.
Underbart, nu är det ju kantarelltider också.
Ja.
Nej, men jag tänker att väldigt mycket också, jag drar också parallellen till det här med stress då i en relation, att om en eller båda parter befinner sig under stark stress eller stress, det behöver inte vara så himla stark stress, då blir det ju ännu mer utmanande, tänker jag, att lägga sig själv åt sidan, för då har du förmodligen redan lagt dig själv åt sidan så att du har kört över dig själv. Så att det är ytterligare, du måste kanske gå då via dig själv och för att sen kunna lyssna, vara närvarande, se och lyssna på din partner.
Ja, så jag tror att stress stänger ju mottagarplatsen, som jag säger. Vi blir väldigt stängda när vi är stressade. Och då kan man ju säga att rent biologiskt så är det bra. För att vi ska vara fokuserade när hjärnan larmar om fara. Det är vi, jag säger som Anders Hansen, tycker jag, sa så fint på de här programmen på SVT. Att vår hjärna är inte gjord för den tid vi lever i nu. Och det här ska vi verkligen komma ihåg. Så att vi ska igen stryka oss på kinden och förstå att vi är wired. Vi är kopplade så här. Men det är klart att om vi är väldigt stressade så kan vi inte ha riktiga möten. Inte riktiga möten med oss själva och inte med andra. Så du är ju inne på en nyckel där. Det är att dels titta på sig själv lite utifrån så att vi ser vår egen stress. För många gånger är vi ju blinda inför vår egen stress och så bara kör vi på. Men vi måste ju se det och sen måste vi hitta tekniker för att lugna och reglera oss så vi kommer tillbaka till närvaro.
Mm. Nej, men för det känner jag att jag har stressat mycket i mina dagar och varit väldigt så här explosiv på grund av stressen. Och då har det förstås gått ut över familjen och framförallt min partner.
Ja.
Och nu när jag har mer tagit itu med det och fått syn på min egen stress och håller på liksom, det är ju en lång, lång resa. Jag har tagit många år. Liksom tona ner det där och ta hand om egen stress för att det inte blir så explosiv. Då har jag också fått ögonen för hur oerhört smittsamt det där är i en relation. Mm. Att leva med någon som är stressad och explosiv, det är ju, alltså det är att vara på minerad mark precis hela tiden. Mm. Och det är ju något av de teman du tar upp i den här, du förstör vår relation, att det tar ju upp de här sakerna. Den är ju indelad i olika teman, kan man säga så, olika kapitel med olika. Jag kan läsa upp några här. Kommer jag att hitta inte den som jag tänkte på, men, ja, men din ilska förstör vår relation är ju ett kapitel du har där, eller ditt beroende förstör vår relation, din otrohet förstör vår relation, eller ja, allt möjligt. Det finns ju massa olika teman där som väldigt många kan känna igen sig i, tror jag.
Ja, men jag tror det, och det här är ju olika ämnen, men innan jag säger någonting om boken så tänker jag att jag blir rörd utav att höra dig. Hur fint du ser dig själv utifrån, för jag tror att det där är det avgörande, det är att se sig själv utifrån och att se sig själv från ett lite helikopterperspektiv så att vi kan se att vi faktiskt smittar, inte bara oss själva fram och tillbaka utan också andra. Och att det handlar på något vis om att vi ska med lite värme och mjuka ögon se oss själva utifrån och förstå att vi är våra relationer. Sen tänker jag ju då att en annan grej som du också var inne på, det är att vara en sån som är stressad och kanske har mycket känslor som visar sig utåt. Det ju, kan ju vara väldigt jobbigt för en partner till exempel. Men det är också lika jobbigt för en partner att ha någon som är tyst och stängd och går iväg. Så att vi ska förstå att båda, vare sig det är känslor som syns mycket eller känslor som bor bara tyst inne i kroppen, så har vi alla känslor. Och ja, båda de där kommer att bli jobbiga i en relation. Så är det.
Ja, men det är jag jätteglad för att du säger. För att det där får jag ju ofta höra. Kanske mer förr, men fortfarande kan jag. Ja, men jag är en sån känslomänniska, är det många som säger. Eller han eller hon är en sån känslomänniska. Och då vill jag alltid dra just i nödbromsen att ja, men det är vi alla. Vi skulle inte överleva utan våra känslor, någon av oss.
Nej.
Och det där är väl ofta, tänker jag, ett... inte helt ovanligt i alla fall, gissar jag, i en relation. Att det, den ena parten lever ut och visar sina känslor och den andra är mer tillbakahållen med sina känslor. Och att det skapar ju förstås självklart. Det är väldigt svårt att mötas på den där bron för att man står på varsin sida om forsen och fightar på olika sätt. Olika, ja. Det blir lite olika språk man pratar nästan då, tänker
jag. Precis så är det. Jag brukar ju med humor, som du säkert har läst då, att den ena kallar jag för hagelstormen. Det är den som haglar mycket och som skriker och pratar och tjatar och går efter och vill massa med sin partner. Och den andra kallar jag för sköldpaddan, det vill säga den som stänger av och går iväg. Och jag tror igen att kan vi titta på det från lite humor och vi kan också förstå att det här händer alla. Vi kan vara en sköldpadda i vår relation men vi kan vara en hagelstorm på jobbet. Så det här har mer att göra med hur nervsystemet löser upplevelsen utav fara och ihop med vilka. Så att olika människor triggar olika saker. Och det är klart att den där, när hjärnan är upptagen utav fara, då kommer resultatet bli överleva, inte leva. Du hörde, därför jag skrev boken Leva istället för överleva. För att just titeln handlar ju om att vi måste börja leva istället för att överleva så förbaskat mycket. Jag tänkte, Maria-Pia, den här boken som jag skrev om 20, jag måste få säga det som en ära till vår förläggare och som till Fredrik. För att den har ju precis vunnit ett stort pris nu utav att vara den mest lästa boken i personlig utveckling. E-boken, tror jag.
Wow!
Ja, och det är ju Fredriks förtjänst, utan tvekan. Så att jag vill passa
på. Jag tänkte att du som skrev den hade lite med saken att göra också.
Ja, det hade jag också. Det hade jag också förstås. Jag skrev den ihop med min kollega Pat Love i USA. Men, och den finns ju på engelska också. Men det är ju väldigt roligt och jag tror att många har ju dragits till kanske titeln Du förstör vår relation, men också när man läser den så börjar man ju upptäcka att det är inte bara du som förstör utan vad gör jag som förstör relationer, både relationen till mig själv men också relationen till andra. Och det där, vad gör jag, är avgörande att ta emot, för att om jag inte gör det så kan jag inte förändra någonting. Och det här är stort, för jag tror att väldigt ofta så väntar vi på att en partner ska förändras eller en partner ska göra nytt eller en partner eller någon annan ska, istället för att vi ska plocka hem det till oss själva och säga jag kan. Mm. Vad spännande, jag har makten att kunna påverka. Och den där makten vill jag ju trigga igång. Det gissar jag att det är ju det ni skriver om i er fina bok också. Att vi ska få en lust att vilja säga ja till utveckling. Mm. Och lusten att vi kan faktiskt påverka en jädrans massa.
Mm. Ja, men och det gillar jag också i din bok, att vara så här humoristiskt, men ändå liksom man andas verkligen det i boken, den här inställningen till att konflikter, det är ju någonting positivt, för där kan vi ju utvecklas och växa och närma oss varandra och oss själva. Mm. Och det gillar jag också, just det, att det hela tiden är också handlar om relationen till mig själv.
Mm.
Och det också blir ju, tycker jag då, jätteintressant, och skulle vilja att du berättar mer om det. Det skriver du ju också om, det här med att vi har ju med oss ett arv från vår egen uppväxt, men inte bara det utan också från faktiskt också våra föräldrars uppväxt. Berätta lite om det.
Ja, alltså vi bär ju Vi bär ju både explicit och alltså explicita minnen handlar ju om minnen som vi minns att vi minns. Och implicita minnen är ju minnen som vi inte minns att vi minns, men som vi inte glömmer. Men som kan ligga, som jag kallar för in the space. Det ligger i platsen emellan oss, i mellanmänskliga mötet kan man säga. Och det gör ju att små barn, när de växer upp, så är det ju inte bara vad föräldrar gör, utan det är också hur föräldrar mår. Och vad de har med sig ifrån sina föräldrar och hur de mådde till exempel. Men också i vardagliga saker. Jag tänker på, vi går omkring, än idag så går vi omkring med en rädsla för ryssen till exempel. Och trots att vi i vår generation inte på sätt och vis behöver ha en rädsla, ta i trä, för ryssen. Men den finns där, för att den finns genom flera generationer. Och vi ska alltså förstå att både det här med epigenetik, det vill säga att vi kan förändra generna via olika stimulanser kan man säga, men också då att negativa saker då också smittar i generation på generation. Så min avsikt i alla fall, det är att vi ska ta bort skuld och skam. Vi ska tycka det här är våldsamt spännande. Vi ska lära oss det här för att vi ska förstå att vi kan förändra saker, för att hjärnan är plastisk. Den är föränderlig. Men det där är då ganska avgörande. Det är att få kunskap, för att annars så har vi en tendens till att göra det vi har gjort förut. Tänka det vi har tänkt, känna det vi har känt och göra det vi har gjort. Så vi måste liksom ta lite ansvar och säga, okej, interesting, funkar det här som jag gör? Och hur vilar det här liksom ifrån min mamma till min mormor till min farmor, eller vad det nu är för någonting, farfar, morfar, och vilka det nu är. Mm. Så det är ju stort. Ja, nu har jag kommit igång. Nu har jag kommit igång.
Ja, men jag hör det. Ja. Nej, men jag tänker när jag lyssnar på dig då, där kommer ju verkligen mentala träningen in som ett bra verktyg för mig som individ. Och jag tänker även i en parrelation. När min man och jag höll på, vi tränade ju mentalt tillsammans. Mm. Och utbildade oss tillsammans inom både mental träning, coachning och NLP, neurolingvistisk programmering. Och det var ju väldigt utvecklande för oss i vår parrelation, att, så att inte bara den ena gjorde en personlig utvecklingsresa, utan vi var på den, både att var och en på sitt sätt, men vi hade ju det som ett levande samtal och vi fick ju jättemycket sköna verktyg och kunde ta till. Jag vet, vid något tillfälle var det någon kompis som sa att, men kan inte ni bråka som vanligt folk? Måste ni prata er igenom era konflikter så där välvårdat? Och det var klart att vi har haft en hel del osnygga konflikter också. Och det tror jag, det känns nästan lite sunt att ha det, tänker jag. Ibland är det som att det kan vara, alltså, att man kan rensa luften lite grann. Så länge man också kan mötas och ta hand om det efteråt på ett bra sätt.
Absolut. Absolut. Men jag kan ju tänka mig att det måste vara skönt både för er två att ni fick verktyg som ni kände fungerade, men också att ni då delade dem, att ni gjorde det tillsammans. För det är klart att det blir ju en form av intimitet utav att tillsammans göra olika saker som leder till ett nytt mål så att säga, eller till en ny plats. Jag tror att det är det jag ser hos par som går workshopen. Det är ju att man hör liksom samma material samtidigt. Däremot kan man ju med värme säga att vi är olika personer, så att vi kan ju höra samma mening men uppfattar det helt olika. Så det där ska vi ju också ta med lite humor. Men det är klart att det blir ju en fantastiskt fin resa, gissar jag, för dig och din man, att vi fick nya verktyg.
Ja. Men berätta lite om den här workshopen, för jag känner ju mig själv rätt. Jag tänker, idag är det fredag, till middagen redan kommer jag berätta för min man om det här samtalet och att det finns en workshop. Och då är det ju bra att jag och lyssnarna vet lite mer om den. Vill du berätta, vad får man om man anmäler sig till den?
Ja, det är en kunskapshelg som jag kallar det för. Det är en workshop för par, den är väldigt trygg. Det är inte så att man sitter som par och berättar liksom för varandra så mycket, utan man är där tillsammans med sin partner. Just nu så har jag den på Varbergs kusthotell. Jag har haft den över hela världen. Jag har haft den i 23 år överallt. Och många gånger hade jag den i Stockholm tidigare. Men nu har jag den på Varberg, i Varberg. Men det är en fantastisk helg där jag blandar mycket kunskap som jag hoppas att jag presenterar både autentiskt och med humor och värme om just hur kommunikation fungerar och hur relationer fungerar i stort. Och sen lär jag par att bygga en bro. Så att par får ju se när jag har demonstration då med frivilliga par, och det är alltid kö på det, där man får bygga den här bron. Och det är väldigt berörande att se att vi kan prata om egentligen vilket ämne som helst när vi vet hur vi ska göra det. Och sen är det god mat, och det är ju liksom en kärlekshelg för par, trots att det kan vara par som kommer som är skilda. Det är ju också psykologer som går med sin kollega eller med sin, bara för att de vill lära sig metoden då som jag jobbar med, eller sättet jag jobbar. Men det är också par som har det bra tillsammans som går, som bara vill ha det bättre, och par som har det riktigt, riktigt svårt tillsammans. Så det är alla former, tror jag, utav par som närvarar.
Mm. Hur många deltagare är det på helgen?
Ja, just nu i coronatider så har jag försökt hålla ner antalet för att vi inte ska sitta för nära. Men normalt så brukar det vara ungefär 20 par. Nu kommer jag nog hålla ner det, så kanske vi blir 13 par eller något sånt där, för att inte smitta varandra i den här fjärdvågen.
Ja,
man får ju hålla det uppe lite. Ja.
Ja. Men kan vem som helst anmäla sig till den, eller måste man ha gått den här webb?
Det finns de som går och anmäler sig utan att överhuvudtaget ha hört någonting om mig innan, utan de kanske har bästa vänner som har gjort den och så. Mm. Det är ju väldigt många som har gått det nu, så att det är ju många som, du vet, jag brukar ju skoja till exempel om att säga en konflikt så spännande, det är liksom en mening som återkommer. Eller jag brukar säga att vi behöver sätta ett hjärta runt oss själva. Och det är ju väldigt roligt nu att det är så många som har gått, så att ibland när det har varit par på middagar så säger de: åh, en konflikt, så spännande. Och har ni också varit hos Eva Belander och gått workshopen? Så att nu har den ju spridit sig efter så många år. Men vem som helst kan gå den, men man måste gå tillsammans med någon annan. Man kan inte gå själv.
Nej.
Så att det är liksom ett teamwork att göra den.
Mm. Och den här webbvarianten då? Jag tror att det är inte bara jag utan flera är nyfikna på den också. Berätta lite kort om den.
Ja, alltså dels är det så här att workshopen har jag haft i 23 år. Och det var ju ett visst antal par som fick plats på den. Och det var ju också svårt för många som kom långt ifrån. Man bodde i Norrland eller vad det är, att komma ner till den här helgen. Och jag hade då några som ville så gärna själva men som inte fick med sig sin partner. Och då kom jag ihåg vad vår mentor eller vår lärare Lars-Erik Unostål hade sagt en gång för 100 år sedan då, när jag gjorde den mentala träningen, att lära sig online är super. Så jag tänkte, okej, jag gör en distansutbildning som egentligen innehåller, kan man säga, samma typ av material som workshopen, men den är online. Och så jobbar jag med ett par online som jag då visar dialogen fast på skärm så här som du och jag nu har. Så onlineutbildningen är väldigt många som gör. Sen är det många som går workshopen och sen tar man onlinen kanske efteråt för att hjälpa sig själv att tända hjärnan. För det är ju alltid så där, man åker iväg på en helg så är allting så fint på helgen och så kommer man hem och så är det måndag igen. Mm. Och då vet jag att det är många som har sagt efteråt att gud vad glad jag är att jag tog onlinen också, för att det hjälpte mig att komma tillbaka till det där tillståndet utav närvaro igen. Så att många gör kombinationen.
Mm. Oh, jag tycker det låter superspännande. Jag ska absolut ta det här med min man, känner jag.
Ja, du är så välkommen. Du är så välkommen. Ja,
men jag tänker att alla, egentligen oavsett, alltså, i alla långvariga relationer så är det väl bra att ta stöttning, ta inspiration, ta konkret hjälp om man behöver eller så. Ja, vi har gått i terapi några gånger, inte varit så här supernöjda egentligen. Med den terapiformen eller de terapeuterna, men ändå så där, ja, men det känns som att det är bra att göra det. För det är ju, alltså vi gick ju från den här enorma häftiga förälskelsen som var himlastormande, och sen på ganska kort tid så blev vi föräldrar och kastade oss in i någonting som skiljer sig väldigt mycket ifrån den där härliga känslan från början. Mm. Och sen yttre saker som händer. Det är dödsfall i familjen och det flyttar och det är grejer med jobb. Och, alltså det är så mycket i livet som gör att det är svårt att vara i en relation på det sätt som man skulle vilja vara. Alltså sitt bästa jag. Så att det är klart att det blir krockar.
Det är det. Och jag tänker att du är så klok eller målmedveten när du säger det. Men du är ju inte mentaltränare för ingenting heller, Maria-Pia. Så att jag tror att just det här att bestämma sig för att jag vill ta mig själv på allvar. Jag vill må bättre än bäst. Och det finns otroligt mycket bra där ute. Precis som er bok är väldigt bra och jag hoppas att många säger att mina böcker är bra, så finns det oändligt mycket material, både online och böcker och workshops och kurser och allt det här. Det är upp till oss alla, tror jag, att se den där godispåsen och liksom ta det vi behöver för att stärka oss. Och sen så tror jag ju att om vi upplever att vi går till en terapeut eller coach som vi kan liksom känna, det här känns inte bra, då ska vi lägga av med det. Vi ska lita på den känslan och sen ska vi hellre söka vidare. För det finns väldigt mycket duktiga terapeuter och väldigt många som inte är bra, tyvärr. Så är det ju med alla yrken.
Ja, med allt. Precis.
Precis.
Ja. Ja, hör du, jag tänker att vi skulle kunna prata hur länge som helst, som vi gjorde också när jag var gäst i din podd. Men är det någonting som du, innan vi rundar av, känner att ja, men det här skulle jag vilja ha sagt, det här är viktigt om man ska känna till dina böcker, dina kurser eller Eva Belander, vem är du och vad du kan göra och så?
Jag känner en stor vördnad, en tacksamhet. Och en vördnad över att vi alla måste välja våra vägar. Och jag hoppas ju att den som lyssnar ska känna att vare sig man lyssnar på min podd och på Evas relationspodd eller på den här podden som du och ni har eller på någon annan podd, att man ska säga ja till att öppna den där mottagarplatsen. Alltså det jag kallar för att vara öppen och mottaglig och se, träna på att se kantarellerna och njuta av kantarellerna. Och när man inte kan det för att man har fastnat i det där med kamper och svårigheter, att man tar emot hjälp om man behöver det. Och att vi ska liksom stryka oss på kinden för att emotionell smärta kan ju jämföras med fysisk smärta. Och det är ju ingen som skulle säga att man blir ju inte arg på någon som har brutit benet efter en bilolycka till exempel. Men den personen kommer vara helt fokuserad på sitt ben som gör ont. Och samma sak är det med emotionell smärta, att den gör oss ganska självupptagna och i ett tunnelseende. Men det är så hjärnan funkar. Och då ibland kan vi behöva någon antingen att hålla i hand som en terapeut eller coach för den delen, eller en kompis, en vän. Men ibland så kan det räcka med en podcast eller en bra bok eller någonting annat som liksom hjälper en lite till att öppna kroppen igen för att börja aktivt göra det som faktiskt leder framåt.
Ja, det där lät som en jättefin avslutning, tycker jag. Jag är otroligt glad att jag fick prata med dig igen och att våra lyssnare nu får ta del av dig. Och vi upprepar igen Evas relationspodd för dig som vill höra ännu mer av Eva. Och var hittar man dig annars? Har du en webbsida?
Ja, Svenska Imaginstitutet eller evabelander.com. Och där hittar man alla våra distansutbildningar och böcker eller vad det nu kan vara. Men jag skulle passa på också, Maria-Pia, och säga tack till dig. Dels väldigt kul att ha med dig i podden och jag ser fram emot att vi har fler ämnen som vi kan dyka ner i. För jag tror verkligen att tillsammans så skapar vi en bättre värld. Och det är både du och jag, men det är också alla som lyssnar. Att vi alla liksom tittar och säger, vad kan jag bidra med? Hur kan jag vara mitt bästa jag? Inte bara för mig själv utan också för att världen har lite ont. Och vi behöver hjälpas åt. Vi behöver verkligen hjälpas åt. Och vi kan det. Yay! Vi kan
det. Jag blir faktiskt helt rörd när du säger det. Vad kan jag bidra med? Och att världen har lite ont. Det där gick rätt in i hjärtat. Det är så viktigt.
Så är det.
Vi håller kontakten. Stort tack, Eva.
Tack själv.